mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som har den grannlaga uppgiften att försöka sammanfatta den här senaste Formel 1-helgen då, som var Belgiens Grand Prix. Eller som inte blev Belgiens Grand Prix kanske man ska säga. Det här finns det ju massor att prata om givetvis, att vi till slut då inte fick något race på Spa-Francorchamps då med anledning av vädret. Så det kommer vi självklart att gå igenom nogsamt. Vi kommer att lyssna till både Michael Masi, tävlingsledaren, och Stefano Domenicali som alltså är den som bossar för hela Formel 1 just nu. Ni kommer att höra vad Lewis Hamilton har att säga om saken. Vi kommer att dela ut lite tummar upp och ner. Det fanns ju faktiskt lite sådana anledningar att ge både upp- och ner-tummar under helgen. Vi ska titta lite grann på nästkommande helg, för vi ska ju köra race igen i grannlandet Nederländerna på Zandvoort. Vad är det för bana och vad för tankar runt det? Och vi avslutar dagens podd med att prata lite kalender, för den har ju satt sig nu. Resten av den här kalendern är i alla fall bekräftad så tillvida att det finns ställen att åka till, om det nu går att åka till dem. Erik Stenborg, det var en väldigt speciell söndag får man ändå säga.
Mm, jag är förvånad.
Har du hämtat dig?
Ja, men din röst låter ju purung.
den är van att prata mycket och den har fått vila under dagen idag.
Mm. Det är bra det. Ja, men det var en lång sändning, hörru.
Mm, det var det. Det är inte det längsta jag gjort, men det var en lång, helt klart. Och ja, vi började redan 2, och om jag kommer ihåg rätt nu då, så rundade vi av någonstans kvart i 7, 10 i 7, kan det vara så?
Någonting sånt. Och du gjorde det lite fort. Så att,
ja,
du var trött på att sitta folk där.
Ja, det var jag faktiskt. Det ska jag ärligt säga. Och jag stämde ju av naturligtvis med mitt kontrollrum där, huruvida vi kunde kliva av där. Nu råkade det bli då innan podiet. Och det var ju några som var sjukt upprörda över det här faktumet. Och ja, det får man väl ha stor förståelse för. Om man nu råkar vara Williams-fan till exempel, vilket jag uppfattar då att de som var mest upprörda här, så kan det ju vara det kunde ju ha varit roligt då att få se George Russell skaka champagne, om än lite oförtjänt.
Mm. Rickard var riktigt besviken, tror jag. Alltså Rickard Rydell, för att han inte nådde upp i rekordsändningen från, vad var det, 2011, 2012?
2011, exakt.
I Kanada.
Han deppade, satt och räknade att vi inte skulle hålla ut i 8 minuter till eller vad det var för att komma
mer
upp i 4,
den där podiesermenin så hade du kanske klarat.
kanske. Nåja, nu vet ni varför i alla fall. Så är det någon som ska skit för det jävla podiet så är det jag. För jag ville hem.
Det vill vi gärna ge dig, på något vis.
Bra. Vi går som katten kring het gröta. Det är ingen idé att hålla på med några konstiga egna känslor, utan vi drar bakgrunden till allt som inträffade i söndags då. Belgiens Grand Prix då, som var upplagt för att bli en riktig klassiker får man väl ändå säga då. Det klassiska vädret om inte annat i Belgien, regn. Vi hade en ovanlig startgrid med George Russell i första startled som kvalade ut båda Mercedes-förarna. Verstappen mot Hamilton fanns ju kvar och startade 1-3, men sikten var för dålig, och istället för racestart klockan 15 så väntade man in bättring på vädret. Och det här har man ju varit med om lite då och då, att de skjuter fram det. Jag personligen trodde att man skulle köra ut säkerhetsbilen och åka då tills dess att det var körbart, men sikten var obefintlig när bilarna var på banan. Och det var inte bara att man inte såg bilen framför, utan de såg ju inte posteringarna heller. Och ser man inte posteringarna, då börjar det bli farligt på riktigt, även om de har signalsystem i bilarna. Bättringen kom heller aldrig. Och till slut så började man köra ut bakom säkerhetsbilen, men och enligt tävlingsledning då, så var ju förhoppningen till slut att kunna släppa iväg fältet då någon gång vid 18-tiden. Man hade ju då stoppat den där 3-timmarsklockan med hjälp av force majeure för att få ihop en timme racing. Och det tycker jag är ett ganska talande bevis för att man ändå hade ambitionen att försöka få till någonting där på slutet. Men när man väl rullade ut så blev det bara ett par varv på banan och sen rödflaggade man racet igen. Och sen kom ju beskedet ganska snabbt att the race will not be resumed.
Precis så var det. Och allt det här tog ju, vad var det? Det var från 3 till, ja men, dryga 3 timmar. 3,5 timmar i alla fall.
Ja, någonting sånt. Och med de här varven som gjordes då bakom säkerhetsbilen på slutet då, så hade man då uppfyllt kravet i reglementet för att få säga att det här var ett race och därmed kunna dela ut halv poäng. Ska vi, innan vi börjar diskutera allt på det här, ska vi lyssna till Michael Masi och Stefano Domenicali, vad de hade att säga direkt efter att man hade blåst av det här racet?
Weather conditions certainly have been the most unsettled and the worst that we've had here all weekend. You know, we've seen the weather go up and down as it's been, but yeah,
hasn't been an easy day in the office at all. We tried to use all of the availability that we had. We thought that we had a weather window just after 1800 hours local time, 6 p.m. local time, to try and get that to happen and at least get a race in. But unfortunately, as we've seen here at Spa, the weather is so unpredictable, let's call it, within the area, that the weather again got the best of us, and unfortunately we weren't able to complete a race.
Lots of drivers were saying how bad the visibility was out there. Did you take a lot of that feedback on board when you were making your decisions?
Absolutely. It was specifically requested, actually. So whenever we have wet weather conditions, I actually ask the drivers proactively, be it during the start, or to actually give us some feedback on the weather conditions, track condition, visibility, etc. So all of us in the FIA race control, very similar to what we did in Turkey last year, what we've done in Hockenheim in 2019, is get that live feedback from them of what's actually happening in real time. There was obviously a number of situations overall that none of us had contemplated, I think, ever. And, you know, where the sporting regulations are developed in consultation and in partnership with all of the teams and F1. But as a number of them said, there's a few situations here that we've never contemplated would come up. And now we can sort of look to how we address those into the future.
Thank you. First of all, so feeling so bad for the old fans that were here, and they, you know, they deserve not this weather. You know, I can guarantee to you that all the organization tried to do the maximum to host, you know, what we did in a full capacity, but the condition were the one that you have seen. So, you know, there was the will to do it, but. Safety is important for the drivers, for the teams, for the marshal, for everyone. So it's such an incredible shame that we are in this condition. But I think that the situation will manage in the best way that could have possibly done. I think that, as always, when you have this kind of situation, it's important to digest it, to think what we can do differently as a Formula One. But to be honest, against this weather, impossible.
Mm, det är de här ledande gubbarna där som vi fick höra på. Och, men det som jag liksom, det är någonting som skaver ju efter det här, den här söndagen. Och det är just den här, var det ett race eller var det inte ett race?
Ja, det där är ju, det tror jag vi alla, hela världen, är överens om att det var inget race, eller hur?
Ja, men
däremot enligt, så finns det ju,
exakt, enligt reglerna, artikel 6.5, för att vara exakt, så uppnådde de här då totalt tre varv då bakom säkerhetsbilen minimikravet för att kalla Belgiens GP ett race. Men i verkligheten så är det ju en annan sak. Allt skedde bakom säkerhetsbilen och tävlingen startade egentligen inte, utan man bara åkte där bakom ett par varv, sen satt man och väntade resten då. Och det som jag tycker att vi ska gå in på nu är att ingen, inte ens Max Verstappen, som startade pole position, och trots att han ropade över radion första gången de åkte ut på banan då, sa att ja, men det är ganska okej ändå. Inte ens han tyckte att racet borde ha körts, det är inte frågan här. Men det finns en hel del punkter att gå igenom runt det här beslutet och, ja, helt enkelt hur situationen blev.
Mm. Den första punkten är ju då man borde ha klassat det här som ett race överhuvudtaget och därmed delat ut poäng.
Mm.
Och det här tycker jag var, det här är egentligen den stora snackisen bland både förare, teampersonal och alltihopa. Just det här faktumet att man delade ut poäng på ingenting utan att någonting hade uppnåtts. Det är det som sticker i ögonen på sportsmännen i depån, så att säga, va? Och är störande i största allmänhet. Och jag tror inte fansen eller någon annan avviker från den uppfattningen heller. Det här var inget race.
Nej.
Det var inget race överhuvudtaget, och därför så borde man heller inte ha delat ut några poäng. Är du och jag överens om det?
100%, för det är just det där grejen att om man ska kalla för en tävling, då behöver man tävla också. Sen så var det ju tävling tidigare under helgen, under kvalet. Men visst, vi kvalade till Belgiens Grand Prix, men det är just det som är poängen, att Belgiens Grand Prix har genomförts som race betraktat, men det tävlades aldrig om det. Det är det som såklart skaver.
Och då kan man ju fråga sig varför den här regeln finns. Varför har man skrivit in det här i reglementet tidigare? Har det varit Har det varit för att man vill undvika att man bara sitter och väntar och väntar och väntar och sen blåser av, utan att man ser till att det finns, eller att man kanske har regeln funnits ifall man drar igång ett race och sen måste skicka ut säkerhetsbilen? Vi nämnde, tror jag, i sändningen Japans Grand Prix på Fuji. Den körde de väl 50 varv bakom säkerhetsbil. Alltså 50 varv bakom säkerhetsbil. Och det regnade mycket, mycket, mycket mer där då än vad det gjorde här igår. Mm. Med samma problem. Och till slut så blev det någon form av målgång där. Men där körde de till och med hela distansen och delade ut full poäng.
Mm.
Så att det finns ju någonstans någon anledning till att man har den här regeln inskriven i The Sporting Regulations för det. Sen vet inte jag varför. Jag kan inte historien bakom det, så att säga. Va? Jag kan ju tycka idag, och nu när man lyssnar runt, så verkar det ju vara som att man vill titta på varför den finns, om den överhuvudtaget ska finnas där.
Absolut, men jag tror ju att sett i Fuji, det är ett exempel, absolut. Men jag tror också att säga att man hade kommit 5 varv och 15 bilar hade kraschat. Ja, och då behöver man blåsa av för att det är inga bilar kvar i stort sett. Eller att räckorna skadats eller någonting som man inte kan fixa. Och det är där jag tror time-limiten kommer in. Att det kanske inte är just för att man ska kunna genomföra det med säkerhetsbil, utan det är mer att så länge man har startat och kommit 2 varv, då är man okej. Okay. Då kan vi dela ut halva poäng.
Mm. Ja, och det där kommer garanterat att ändras på. Men man kan ju undra vad det hade gjort för skillnad då, om man inte hade klassat det som tävling då, och därmed inte heller delat ut poäng.
Precis, och det är ju någon som hade väldigt starka åsikter om hela situationen igår då, när vi spelade in det här måndag kväll i Belgiens Grand Prix, och det är nämligen Lewis Hamilton.
I feel mostly for the fans. You know, I so badly wanted it. I was looking out the window the whole time I was in my truck, hoping that the rain would ease off, and I was looking at the radar, hoping that it's going to ease off so we can open up a window for us. But it never did. And the fans just sitting out in the cold and the rain, and the kids out there that were sitting out for so many hours, and they still were so hopeful. I've been telling everyone I think they deserve their money back today, because as a sport, we didn't give them a show that wasn't a race. Shouldn't be counted as a race either.
Still got points though for a race that wasn't a race. Is that something in the fact that you've managed to limit the damage to Max today?
No, I haven't delivered anything to Max today. Not really. It shouldn't have been that way. It's, when they stopped the race at the beginning, the rain didn't change from in those 2 hours, and they still sent us out. So there's only one reason they've done that, and that's whole money thing, so.
Lewis Hamilton hade ju inget att vinna på att det blev som det blev. Han förlorade ju snarare poäng då. Om han nu hade ambitionen att vara närmast bakom Max Verstappen i mål, om de hade kört ett race eller kanske till och med varit före, så gick han ju bet om den chansen. Och man kan ju tycka då, om man är Lewis Hamilton, att Max Verstappen fick 5 poäng, eller fick möjligheten att knapra in på ledningen med 5 poäng då, lite till skänks. Och sen så slänger jag ut den sista gurkan då, att det de gjorde här var ju då bara på grund av ekonomi.
Mm.
Och han tyckte det var lite, inom citat, smutsigt då, mot alla fans och alla som inte fick någon underhållning igår.
Ja, och vi ska väl bemöta det, just den grejen, inte mot Hamilton, men i alla fall så här, röra vid att han då, han försöker ju strö lite salt i såren här och hävda lite, nästan lite korruption då. Men det är det här som blir väldigt komplicerat, att vi har ju inte sett, och det har inte Hamilton heller gjort sannolikt då, avtalet mellan Spa, Formel 1 och FIA. Så det här är ju en spekulation från hans sida, och vi kommer att spekulera en del runt det här då. Men jag vill ändå säga det då, att sannolikt ändå, det är inget bevis, det är ingen fakta som jag presenterar här, men sannolikt är det positivt för Formel 1 att tävlingen klassades som genomförd. Till exempel då att deras uppdrag mot banan Spa-Francorchamps då var genomförd. Basta finito, full stopp. Det är liksom ingen fråga om att ni körde bara 2 träningar och ett kval, och då kan vi hävda det här. Och återigen, vi vet ju inte vad som står i kontraktet, men det finns ju öppningar där som skulle kunna bli problematiska. Så det är säkert positivt för Formel 1 som sport då, att tävlingen är genomförd. Och kanske då så triggar det vissa ekonomiska punkter. Återigen, spekulationer från min sida då. Men både Michael Masi och Stefano Domenicali vidhåller ju bestämt att det inte var det och kommer.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kommersiella skäl som man körde ut de där sista varven då. Men det är det här som blir också lite problematiskt då, för att om det nu är så att det fanns sannolika kommersiella triggers där att genomföra racet, alldeles oavsett om man agerade på dem eller ej, det är det som kanske börjar sticka lite i ögonen, och det är därför de här frågorna kommer upp ju.
Det är det som gör att det ser inte bra ut, och man, det är då man tappar förståelsen för agerandet på något sätt, va? Och börjar, och det är så lätt att konspiratoriska tankar dyker upp i ett sånt läge då, även om varken du eller jag är drabbade och kanske inte folk på plats heller. Jag ställer mig lite frågan till vad force majeure, hur det finns med inskrivet i eventuella kontrakt. Jag menar, att åka till Belgien med vädersituationen som råder där, det här vet ju Formel 1 om, att så här kan det bli. Och det finns ju otaliga exempel på att det har varit hur mycket säkerhetsbilskörning som helst och ingen vidare underhållning av olika skäl. Har man det inskrivet och sådana saker? Man vet ju inte, det är det som är lite problematiskt. Och den transparensen kommer ju aldrig att finnas heller. Det är ju typ affärshemligheter och egentligen ingenting vi har med att göra. Va? Nu vet jag att diskussioner pågår mellan arrangören i Belgien och Formel 1 om hur man ska gottgöra det här på något sätt.
Mm.
Vad kan man göra framåt? Kan man göra något till nästa års upplaga? Finns det sätt att kompensera publiken som faktiskt inte fick valuta för pengen? Så att min personliga uppfattning här är ju att det ser illa ut, helt klart. Men jag tror inte att de agerade på ekonomiska triggers, det gör jag inte. Utan det här var mer av sportsliga skäl, för att på något sätt stänga butiken och ändå belöna då att några hade varit väldigt duktiga i kvalet. Och jag läste vad Ross Brawn sa. Han sa ju att det här är inte idealiskt. Det som har hänt är inte idealiskt, men det här var det som var möjligt sett till hur vädersituationen påverkade alltihopa.
Mm.
Och då ville han ville ändå premiera duktiga kvalinsatser, typ George Russell som då fick en andra plats mer eller mindre till skänks här. Och sådana saker. Och det resonemanget kan man ju på något sätt köpa också. Även om de som slåss om VM-titeln här längst fram då, som vet att varenda poäng är viktigt, typ Lewis Hamilton, och inte tänker på samma sätt.
Mm. Men jag tycker att det är ett ganska bra exempel runt jäv helt enkelt. Journalistisk etik helt enkelt. Det är det som, jag menar, i den här podcasten så kommer ni, det kan jag starkt vidhålla då, att vi kommer aldrig sponsras av Mercedes, vi kommer aldrig sponsras av Red Bull i den här. För att även om vi inte skulle liksom täcka Red Bull positivt för att vi får pengar av Red Bull, det skulle vi ju inte göra. Men samtidigt då så är det klart att hade vi fått pengar för det så hade det, ja, det hade, oavsett vad vi hade gjort eller inte, så hade det inte sett bra ut. Och det är lite liksom åt det här hållet som vi pratar.
Samtidigt så är det ju så att Formel 1, det är ju Formel 1:s mästerskap där. Det är ju det är deras mästerskap. Och de säljer biljetter då till publiken, eller egentligen är det arrangörerna utav racen som säljer biljetter till publiken och kommer att titta på det här. Och Formel 1 fixar arrangörer mot en avgift och tar själva bra betalt av tv-rättsinnehavare och så vidare för att fixa det här. Och det går ju inte att komma ifrån att saker och ting skrivs in i avtal då. Sen är ju frågan om hur transparent det här ska vara då. Ska man kunna gå in och läsa vad det står egentligen i avtalet här för att kunna göra korrekt bedömning? Vi har ju bara hört vad Michael Masi och Stefano Domenicali säger.
Mm.
Och de, jag kan i alla fall inte säga att de ljuger. Hur ska jag kunna göra det? Och hur ska någon kunna göra det?
Nej, men i så fall så är det ju ett riktigt journalistiskt grävjobb då också. Och jag vet inte riktigt om vad det hade spelat för roll heller med tanke på det du säger, att det är deras mästerskap. Men det är klart att i minsta fall så öppnar de ju upp för frågetecken genom att de inte är 100% transparenta, trots att de sannolikt inte kan vara det. De kan ju inte avslöja vad som står i kontrakt. Det är ju mellan de parterna som kontraktet är skrivet, såklart. Men oavsett då, låt oss gå tillbaka till ursprungsfrågan rörande vad det här hade gjort för skillnad om de inte hade delat ut poäng. Vad känner du?
Ja, det hade ju gjort lite skillnad. Då hade ju luckan mellan ettan och tvåan i VM varit större, till exempel. Men då landar vi återigen i det Ross Brawn sa. Då tar man ju bort hela helgen istället för bara en tredjedel av den. Och någonstans, om vi tittar på ett Formel 1-lopp, så är ju Formel 1-loppet egentligen 3 dagar.
Mm.
Det är bara det att det tar slut på söndag eftermiddag. Kvalet är i allra högsta grad de inledande varven i ett race. Så på något sätt kan jag köpa ändå, eftersom man inte får fullt betalt, att det blir på det här viset. Och att man har skapat det här sättet att verkligen ta en målflagg. Ja, ni måste köra några varv bakom säkerhetsbilen, men då kan vi ändå deklarera racet som kört. Och därmed delar vi ut halva poäng. Jag kan leva med det på något sätt. Det kan jag göra.
Mm. Ja, men jag kan också leva med det, men jag hade kanske föredragit. Jag hade sett det som lite mer rättvist på något sätt. Att det är ändå på söndagen som poängen ska delas ut, och tävlar man inte på söndagen, då ska man inte heller ha poäng för det. Det är skillnad om man hade kvalat och fått 3 poäng för pole position till exempel. Det är klart att Verstappen ska ha de 3 poängen, självklart.
Exakt, men nu har vi inte det systemet, och då är kanske det här the second best. Så att på något sätt så jag lever med situationen. Kanske att det är lite för generöst, inte vet jag. Men som jag påpekat för någon annan som var på mig om det här, och andra saker också angående Park Fermé och bilar och allt vad det är. Det här händer ju så väldigt sällan. Och Michael Masi säger ju i intervjun som vi hörde, att det fanns ju massor med grejer som dök upp här som de inte överhuvudtaget ens funderat på, och måste verkligen bläddra i alla sidorna i regelboken för att ta reda på hur det verkligen ligger till. Så man ska inte förstora det här för mycket. Jag kan ju tycka att det blir nästan bizarrt mycket kritik till höger och vänster. Alla ska komma med patentlösning på hur vi ska fixa just det här problemet. Hur ofta är vi med om det här? Visst ska man titta på vad som händer den här helgen och försöka göra det bättre till nästa gång. Men det är ingen idé att liksom tro att man ska starta någon revolution för att få det här ordnat på något sätt. Det blir lite fånigt, kan jag tycka.
Vilket för oss till nästa punkt då. För det var ju en sån som Zak Brown då, teamchefen för, eller vdn för McLaren, gick ut på söndagskvällen då på sociala medier och sa att man bör titta på hur man ska agera om det här sker igen. Och egentligen så var ju ingen nöjd i det här läget. Alla hade ju velat tävla, men nu blev det ingen tävling, och så blev det som det blev, och vissa var mer missnöjda än andra, förutom kanske Williams, de var säkert ganska nöjda. Men enligt då Andrew Benson på BBC så kommer man ta upp det här inom kort mellan Formel 1 och stallen då, och FIA då. Och det är bra, trots att det nästan aldrig händer, så vet vi i så fall vad som ska ske nästa gång.
Exakt, och det var exakt det Stefano Domenicali sa också i intervjun tidigare. Vi måste lära av det som har hänt och se till att det inte blir en lika komplicerad situation igen. Se till att man skapar eller samlar på sig kunskaper runt det här, och så försöker man hitta någonting bra, någonting konstruktivt bra för framtiden. Jag menar, Zak Brown, jag kan uppleva att alla förarna då försökte liksom svära sig fria. Jag förstår inte varför vi ska få poäng här. Jag menar, som sagt, Russell var skitnöjd över att få de 9 poängen han fick. Jag menar, Zak Brown drog ifrån Ferrari igår.
Mm.
Und so weiter. Det finns många som drog nytta av det. Det är klart att de utåt sett säger att det här är inte bra för fansen, och vi beklagar att det blev på det här viset, så här ska det inte se ut. Men att kalla det fiasko och allt vad det nu har stått, det är ju rent tönteri. Det här var en extremt speciell situation som ingen riktigt kunde förutse skulle kunna bli så här heller. Varför ska man hoppa på bandvagnen på det sättet? Det gillar inte jag, utan då får man sätta sig ner och ta några djupa andetag och fundera lite över livet här. Och så nu snart ska vi köra tävling igen.
Mm. Eller hur? Det ska vi göra. Absolut. Men vi är inte klara med att prata om Belgien, för att då är det frågan då, hur hade man kunnat agera annorlunda nu när de då ska prata om hur de ska göra nästa gång då? Och då vill jag ta upp då att i NASCAR hade man nästan helt säkert kört tävlingen där dagen därpå istället, alltså på måndag. För det händer hela tiden och det finns alltid en så kallad rain contingency plan inför att de ska köra på val. Det är till och med så att vi broadcasters får det också, att då vet vi redan. För det är så sannolikt på något sätt att det ibland regnar det och på valet så kör man inte på regn, och då behöver alla veta vad som gäller nästa. Vad är vår plan B helt enkelt? Ja, men det är att köra på måndag klockan 21.00. Okej, då vet vi det. Och då är en fråga då att hade inte Formel 1 kunnat köra racer på måndag förmiddag? Det har trots allt skett flera gånger att man har skjutit på ett kval från lördagen till söndagen. Men enligt då Michael Masi så var det här helt omöjligt då. Och han säger ju inte exakt varför det var helt omöjligt då, men det finns ju uppenbara logistiska problem. Men inget i regelboken som faktiskt säger att man får inte skjuta på ett race från söndagen till måndag till exempel. Det skulle vara helt okej enligt regelboken i alla fall.
Så är det. Så är det. Det tror inte jag heller. Förbjudet är det definitivt inte att köra ha en ersättningsdag. Vi kan komma till problemen med att ha en ersättningsdag om en liten stund. Men just NASCAR då, du har ju på något sätt förklarat här varför de har det. För de kör på ovaler. Mm. Och det kunde ju bli väldigt få race under en säsong om de inte hade en rain contingency plan. Det vill säga en plan för hur man genomför racet om racedagen skulle regna bort. Så det är självklart just där. Visst har det skjutits på kval från lördag till söndag. Men det har ju inte betytt någonting praktiskt överhuvudtaget. Mer än att man får frigöra lite luft i schemat. Kanske flytta någon supportklass någon halvtimme åt ena eller andra hållet. Mycket, mycket lättare beslut att ta. Så det hade man absolut kunnat. Alltså, i det avsnittet så är inte det heller så himla konstigt att man gör så. När det gäller Masis impossible, att det är omöjligt. Så jag har stor förståelse för det här omöjligt. På något sätt, sett till vad jag har sett från depån och hur mycket som ska flyttas till höger och vänster, och samtidigt som vi har ett back-to-back race. Men där är ju du av en annan uppfattning, jag har förstått.
Ja, jag tycker verkligen det. Återigen, jag förstår att det skulle bli en jäkla apparat att flytta race, att det inte bara är så här, men hörni, vi kör klockan 10 på måndag istället, let's go. Det är inte så det funkar, för vi har track marshals som är volontärer i största utsträckning. De har vanliga jobb på måndagen sannolikt då, och sen så har de just det faktum att man ska tävla nästa helg igen. Det finns säkert massa möten bokade, man har serviceplaner för bilar och allt vad det är, hotellbokningar, resebokningar och allting sånt där. Men som du säger så håller vi inte med varandra riktigt där heller, för att när han säger impossible, det är att, liksom, att gå naken på solens yta, det är impossible, för då dör man. Eller du kan säkert, nej, du kommer inte ens dit för du brinner upp innan. Så det är verkligen omöjligt, eller hur? Men att köra ett Formel 1-race på måndag är det inte.
Nej.
De hade kunnat göra det.
Och nu blir det ju polemik där. Eller då blir det mer så här, vad betyder ordet impossible i det här sammanhanget? Och det är där, tror jag, våra meningar går isär lite grann. För Masi är det omöjligt, för han vet hur planen ser ut för alla team för att ta sig till nästa deltävling. Vi har ju hört av oss till några team då, försökt att på något sätt få något svar. Där Mercedes sa till exempel att de har inte ens fått frågan, men det skulle förmodligen betyda vissa saker på nästa helg. Till exempel att de inte hade sina garage i ordning på torsdagen, inte sin hospitality klar på torsdagen. Det skulle kunna vara en konsekvens. Det säger Bradley Lord som är pressansvarig. Jag skickade ett litet meddelande till Beat Sender som är sporting director på Alfa Romeo, och han sa så här: ja, det skulle kunna gå att genomföra om nästa event var ett 2-dagars event. Då hade det kunnat funka. Så att man tappar helt enkelt måndagen som man behöver till annat om man skulle köra ett måndagsrace. Och det är för tajt. Hade det däremot, Erik, varit lucka nu, då hade jag haft större förståelse för dina synpunkter, under förutsättning att man kan lösa allt det andra komplicerade, sjukvård inte minst på banan. Räddningshelikopter kanske är bokad i en annan ända av världen den här dagen och så vidare. Va? Men det är ju inte omöjligt att få fram, precis som du är inne på. Men allt handlar ju om return of investment här. Vad kostar det här kalaset och vad får man tillbaka av det?
Precis, men det är det som jag pratade även med Aston Martin som säger att så här, ja, men det är inte vi som bestämmer vad vi tävlar, utan det är FIA och Formel 1 som säger vad vi ska tävla, och då lyder vi. Vi kommer dit de säger att vi ska vara. Så hade de sagt det så hade de kunnat göra det. Och det är det här som jag tänker lite också, att jag kan ju inte svara på exakt vad det här hade kostat Formel 1. Men det är klart att det hade kostat pengar för dem. Det hade säkert varit en stor ekonomisk insats att anordna racet på måndagen. Däremot så tänker jag också då med den negativitet som nu florerar runt att man gjorde på det här sättet. Det hade man helt undkommit. Hade man gjort det så hade man istället fått goodwill. Som man kanske inte kan mäta i kronor och ören. Men jag tror att den hade varit positiv för Formel 1 om man hade sagt så här. Nej men hörni, det här var ett jäkla bra race som det är upplagt för. Vi kör på måndag klockan 11. Och jag kan ju prata som tv-man så att säga. Så hade jag ju ytterst gärna gjort det. För det var en sån grej som kom från Formel 1 som säger så här. Nej men broadcasters har inte det i sina tablåer. Att kunna, det blir liksom en sån apparat också. Men klockan 11, jag säger bara, jag drar till med klockan 11 på måndag förmiddag. Vi hade...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kunnat sända Formel 1 utan några som helst problem att göra det. Och jag tror jag kan svara för RTL och bla bla bla. Om inte så att de hade platt på linjära kanaler så hade de kunnat göra på sina streamingtjänster, för alla har det. Så att det är liksom, det är lite sådana där grejer också. Så att det är klart att de hellre blir av med Belgien någonstans. Och det är väl lite det som vi pratade om tidigare. Men jag tror att if there's a will, there's a way. Hade de velat göra det så hade de kunnat genomföra det. Och jag hade så himla gärna velat ha ett belgiskt Grand Prix.
Mm. Jo, det tror jag vi alla hade velat. Det är bara att det är ju det här, en sån här diskussion handlar om vilket ingångsvärde man har i det så att säga, va? Och där skiljer det sig lite grann mellan dig och mig då. Och som sagt, jag ser ju inte bokstavligen det han säger när han säger impossible. Jag förstår precis vad han menar med ordet impossible i det här fallet. Jag har ju sett halva depån vara helt nerplockad och packad en halvtimme in i racet. Så att jag menar, och sådana saker, kanske till och med lastbilar som redan är på väg till nästa ställe och så vidare och så vidare. Va? Nu behöver inte det kanske vara grejer som påverkar själva racingen och bilarna i garaget. Så det hade säkert kunnat funka ändå på något eller...
Men det är det jag tänker på också. Att jag menar inte att de skulle tagit det här beslutet klockan 6:45 på söndag kväll, utan med tanke på att de såg det här komma. Det hade kunnat tas ganska tidigt så att de inte började packa upp saker och allt.
Det är väl helt enkelt så att de behöver en rain contingency plan. Och det kan jag däremot vara lite förvånad över. Att det inte finns en plan B lite oftare. Att den hela tiden, den bollen, den tar man när den studsar upp. Liksom. Det kan jag tycka är förvånande för en sån här stor apparat. Men jag kommer tillbaka till att jag tror, vet du, att det här är så tungrot. Så att de har liksom gett upp tanken innan den ens har blinkat fram. Förstår du? Mm. Det går inte bara. Det funkar inte. Det blir inget så blir inget. Punkt. Och jag hoppas verkligen nu att Formel 1 gör sitt yttersta för att hjälpa Spa att kompensera alla de som satt och frös på gräslänterna och på läktarna till nästa år. För det däremot kommer att erbjuda mycket goodwill av det slaget som de faktiskt kan lösa utan att de liksom bryter ryggen av sig själva. Vi får inte heller glömma personalen i Formel 1 som redan är hårt ansträngd i det här läget och ska nu genomföra en triple header.
Ja, då de har ju kanske haft en semester precis.
Det är helt semester. Korrekt, Erik. Det är helt korrekt. Men det är ändå tuffa tag liksom på något sätt, va? Så att ja, nej, det är
jag känner mig snuvad på konfekten i alla fall.
Du är inte ensam kan jag säga. Snuvad på konfekten känner man ju sig i alla avseenden. Alltså fruktansvärt snuvad på konfekten. Och det kommer man ha svårt att släppa på något sätt. Va? Men det är ju då det, när man sitter där framför tvn. Och det roliga var att innan jag kom in i sändningen så att säga, när studion pågick, så satt jag och kollade på radarekorna och tänkte, jag hoppas det inte slutar att regna, det vore tråkigt. Så satt jag och tänkte då. Och så, men gud vad grönt det är på skärmen här. Ska det inte bli några luckor i det här? Okej. Och så börjar man titta då när vi börjar närma oss och släppa iväg bilen. Men du, det här kommer inte att gå. Mm. Det här kommer inte funka alls. Och så blir det bara jobbigare och jobbigare för ju längre tiden gick. Så att, jag vet inte. Jag är ju känd som Rain Man. Så att...
Exakt. Men du, nu blir du Thumb Man istället. Vilken tumme vill du ge till den första personen eller saken?
Jag ger nog tummen till en person trots allt, en rattryttare, nämligen till George Russell. Den tummen pekar ju spikrakt uppåt såklart. Herregud vilken kille och vilken insats han gjorde. Och jag tror att innan vi berömmer honom själva så kan han ju få själv berätta hur det kändes nu att bli tvåa utan att ha kört några racevarv överhuvudtaget.
I mean, I'll take it. I mean, in our position we got to take it how it comes, and we're not often rewarded for a good qualifying, and today I guess we were, and it would have been incredibly hard to keep hold of that P2. Really sorry for all the supporters who are out there watching at home on the television, but you know the safety's got to go first, and it was incredibly tricky out there. I was in second, and I couldn't see a single thing whenever we got over about 140 miles an hour with the spray. So I can't imagine how it was for the guy at the back. So, nevertheless, it's been a good last two races for sure. Obviously, we qualified second in the wet, so I was sort of happy that the rain was there, because I knew if it was bone dry, there's no way I would have been able to keep that position. I mean, statistically, we had our strategist believed we were the 17th fastest car on the track. So, trying to keep the 17th quickest car on track in second position would have been not easy, but you know, we got to take it how it comes.
Ja, alltså om vi håller oss till kvalet där han faktiskt uträttade någonting, så jag kan nästan fortfarande inte förstå. Jag menar, visst det regnade och allting sånt där, men jag tycker ändå att han gjorde det där i en Williams. Det är fortfarande liksom jag kan inte riktigt fatta det faktiskt.
Förstår du hur mycket det betyder att optimera bilen för ett enda varv? Och hur mycket de pillar med det när det är torrt? Att verkligen, och de här konstiga utvarven som är så på, man tycker de håller på, man tycker bara kör runt lite grann, så sätt igång bara. Men du vet, det är så ytterst på marginalen. Och i det här fallet, som de berättade efteråt då, hur de hade liksom bestämt sig för att nu vi kör en tie prep, en riktig tie prep här, och sen går vi för ett varv. Och liksom bara fick fullt betalt. Och den här jämförelsen som vi visade igår, där han har ju fast en pole ända in till sista kurvan, more or less. Det är sjukt imponerande, men också otroligt talande och väldigt tydligt hur viktigt det är att få bilen och däcken i fönstret precis, för då kan man uträtta stordåd.
Absolut, men det är också på något sätt, alltså, och det är det här som gör det speciellt, för att det är fortfarande en Williams. Jag menar, som har uppenbara problem. Jag menar, annars hade de ju varit där uppe jämt. Det här ska liksom inte gå i en Williams. Och jag vet att regn liksom jämnar ut saker och det öppnar för liksom andra saker helt enkelt. För alla förarna. Men det är att en Mercedes och en Red Bull är fortfarande en Mercedes och en Red Bull i regn. Och en Williams är fortfarande en Williams i en regn. Så att jag tänker liksom just det faktum att vad Russell gör, och det är också personligen, det är inte vad bilen gör eller tie preppen gör, utan han faktiskt levererar när han gör det. Det tycker jag är kanske det mest liksom osannolika, att det går överhuvudtaget.
Mm. Och vilket statement det här blev också då. Mitt i den här vem ska köra Mercedes-diskussionen. När han då i fältets åttonde snabbaste bil går ut och bankar på. Det är som man säger i intervjun där. Hade det varit torrt så hade de varit sjuttonde. Mm. Sjuttonde bil.
Mm.
Och han förstod ju själv då att var det regn så hade jag haft en bra chans då även igår så att säga om de hade kört, men i torrt så hade han varit nowhere. Och jag var ju själv pessimistisk om de hade kommit igång på att han ens skulle klara topp 10. Men oavsett vad, han gjorde ett grymt jobb i kvalet och en tumme upp ska han ha.
Absolut, och det ska även, det är faktiskt bara tummar upp här faktiskt. Ja, jo, det är det. Det är Danny Ricciardo får den, för han kom fyra i racet. Konstigt nog.
Bra det.
Nej, men det han gjorde var att kvala in fyra. Gjorde han ju. Och det som är lite då, smolk i bägen ändå är ju hur bra Lando Norris såg ut innan dess. Innan han kraschade då i Q3. Vilket var ju liksom, han hade ju absolut kunnat ta pole position hade det inte varit för den där kraschen ut i Radeon.
Mm. De hade verkligen hittat rätt med setupen på McLaren-bilen, i synnerhet för Lando Norris, men jag tror också till stor del även för Daniel Ricciardo då, som var sist över linjen också.
Mm.
Att klämma till med den där fjärde platsen när man nästan trodde att allting var klart, så dundrar han in där och var fyra. Mycket, mycket bra gjort. Och visst, vi fick aldrig se honom racea, vilket har varit kanske inte lika stort problem, men även där då har det inte varit samma speed på honom som på Lando Norris, men det är ju framförallt i kvalen då som han haft det jobbigt. Men jättekul för Daniel Ricciardo såklart, som vi även hörde då i intervjun under kvalet, och vi körde väl ut i repet igår igen, som han försöker förklara, och vi framförallt försökte förklara var i problemet ligger igen då.
Mm. Men och det ska man vara tydlig med att han, visst, han kvalade in som fyra och då slutade fyra i racet, säger jag med citattecken, men det är ju inget trendbrott för Daniel Ricciardo samtidigt då, att sluta fyra på det där sättet.
Nej, och det är ju lika med Russell, det är ju fluke results liksom, det är ju sånt som händer när det är blött och man hamnar rätt liksom, så får man de här resultaten, så att han behöver nog göra några tillsna där för att vi ska riktigt tro på det. Angående George Russell, Mercedes, Bottas, Alfa Romeo och allt vad det nu pratas om, så var ju vi var berörda under helgen. Jag har hört från ganska säkert håll nu att Bottas går till Alfa Romeo. Nu läste jag att även franska Kanal Plus hade sagt samma sak under sändningarna i helgen. Bottas kommer att presenteras på fredag på Monza-helgen, om jag förstått saken rätt. Jag trodde det var nästa helg redan, men till Monza. Och det görs väl kanske i en viss ordning då, för då ska ju Kimi Räikkönen först annonsera att han lägger av. Bottas kommer dit istället, och då kan Mercedes säga visst, vi tar George Russell. Så det kommer väl att bli den ordningen. Kimi lägger av, Bottas kör Alfa Romeo och sen Russell till Mercedes. Typ så. Nu är jag helt övertygad om att det är så det kommer att bli. Jag var inte lika övertygad om det här med Alfa Romeo länge. För jag hade liksom fått motstridiga uppgifter där. Men nu verkar det ju ganska så tydligt i alla fall att det är på det här viset. Det kommer att bli.
Mm. Vi återkommer dit när det väl sker då. Men då en ytterligare tumme upp var ju ändå, trots allt, så är det ju kul ändå att VM-fighten fortfarande lever och den har blivit ännu tajtare nu när man går mot Max Verstappens hemmaplan på Zandvoort och Nederländernas Grand Prix.
Mm. Och det är egentligen tack vare att det blev som igår som VM-fighten är ännu tajtare då. Det var vi ju inte garanterade i racet så som de startade, verkligen inte va. Men nu tog ju Verstappen 12,5 och han fick 7,5 Lewis Hamilton, vilket betyder då att han plockade in 5 av de 8 som Lewis ledde med. Så nu är det bara 3 kvar.
Mm.
Och precis som du är inne på, VM-fighten lever i allra högsta grad och det känns kul. Riktigt kul.
Och sen kan man ju också, just att de båda fick en halv poäng var, alltså en poäng komma en halv. Det är ju ganska kul att tänka sig då, det här är ju bara en väldigt lös grej, men man kan antingen nolla den där halva poängen mot varandra, för det är ju de kommer att handla om, alltså Hamilton eller Verstappen, så att
just
det spelar ingen roll om de får, så att säga, antingen så är det en poäng mer eller en poäng mindre, för båda en halv poäng, förstår du hur jag tänker?
Jag förstår precis hur du tänker. Ja, men det jag tror det fastnar hos de flesta. Mm. En tumme ner ska vi ge också. Den får nog gå till stackars Sergio Pérez i alla fall. För att det där är ju inte okej att göra det han gjorde på sitt varv ute i gridden då, där han åkte upp. Han åkte av. Han åkte lite för fort in eller kom. Eller han åkte snarast lite för sakta, tror jag. Det blev ingen fart överhuvudtaget. Och bilen funkar inte när den rullar för sakta. Och så glider han lite för långt in eller kom. Och så kommer han upp på curben och så får han överstyrt. Och sen... Så bara när han ska försöka bromsa så bromsar inte han. Man ser ju att han har fullt rattutslag vänster och bilen bara går rakt fram. För det matar ju på bakhjul och matar ju på bara. Och pang, så sitter han i däcken där. Och det måste ju kännas fruktansvärt i det där läget. Och ja, men han fick tugga i sig det. Nu var ju bilen lagad och i ordning då en 3 timmar senare. Så att han kunde rulla iväg sist då när man gjorde de här, inom citat, racevarven då. Men han hade ju... Jag vet inte, han hade ju precis skrivit på nytt kontrakt inför den här helgen, eller blivit presenterad då som ny, så, eller för att få fortsätta i teamet, och så händer en sån här grej. Det var kanske både tur och otur på något sätt.
Mm. Bättre nu än i Ungern, om man säger så.
Så är det.
Ni lyssnar på Viaplay F1 podcast och vi har avhandlat allt som vi tycker var värt att avhandla runt Belgiens Grand Prix, och nu är det dags att fokusera framåt istället mot Nederländernas Grand Prix och Zandvoort. Så varför inte gå tillbaka till historien och lära oss lite mer om denna bana?
Efter andra världskrigets slut svepte en våg av motorsportentusiasm över Europa, och 1948, samma år som Silverstone i England, så öppnades också grindarna till Circuit Zandvoort för första gången. Till en början var banan en blandning av permanent bana och vanliga vägar som slingrade sig mellan sanddynerna i den lilla semesterorten Zandvoort, som ligger ungefär en halvtimmes tågresa västerut från Amsterdam. Formel 1-VM besökte den här banan första gången 1952. Alberto Ascari dominerade tävlingen för Ferrari. Stallet från Maranello är också de som har varit mest framgångsrika på Zandvoort med deras 9 segrar. Banan har också en speciell plats i svensk motorsporthistoria. Det är nämligen här Joakim Joe Bonnier i sin BRM P25 gick över mållinjen först av alla i Nederländernas Grand Prix 1959. Det var Sveriges första seger i Formel 1 och Bonniers enda i hans 15 år långa F1-karriär. Senaste gången Formel 1 besökte Zandvoort var säsongen 1985, och det var sannoliken inga små namn som visade framfötterna den helgen. Nelson Piquet tog pole position och på prisballen stod ingen mindre Niki Lauda, Alain Prost och Ayrton Senna. Det är också värt att nämna att Laudas seger var hans 25:e och sista i F1-karriären. I maj 2019 annonserade Formel 1 att sporten efter 35 års väntan skulle återvända till banan lagom till förra årets F1-säsong. Men på grund av covid-19-pandemin så fick ju tävlingen ställas in av ekonomiska skäl. Banan har genomgått stora renoveringar och moderniseringar sedan sist. Framförallt så handlar det om utökade avåkningszoner, installationer av techprobarriärer och en upprustning utav depån. Allt det som krävs för att få den så kallade Grade 1-licensen en bana behöver för att ta emot Formel 1. Men bansträckningen i sig har även den fått en uppdatering. Bankningen i den legendariska Tarzan-kurvan har exempelvis utökats till hela 18 grader, vilket faktiskt är några grader mer än ovalen på Indianapolis Motor Speedway. Banan är, trots att den är renoverad, även fortsatt notoriskt smal. Den slingrar sig upp och ner som en berg- och dalbana, och Zandvoort är snabb. Riktigt snabb. För en vecka sedan så talade vi om att Spa-Francorchamps är en så kallad förarbana. Jag kan med bestämdhet hävda att det epitetet även passar väldigt bra in på Zandvoort.
Just det. The Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2021, alltså på den här förarbanan som är Zandvoort, och det är alltså 31:a nederländska Grand Prix i ordningen, Janne Blomqvist.
Mm. Det är märkligt. Mäktigt är det också. Och vilken speciell bana. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker om den, för att jag har inte sett bilarna köra där. Den är ju läcker i sin layout med den här böljande upp och ner och Tarzan som är väldigt bankad, 18 grader så, det är ju som en riktig oval på andra sidan Atlanten. Vad är Indianapolis som vi hade som referens? Den är 7 grader. Mm, det lutar knappt någonting
grader, där. Tror jag högst upp, va? Eller någonting sånt.
Oj då, inte var det så mycket? Okej, okay. Hur som haver, det är i alla fall det här är ju en rejält mycket mer bankad kurva än det är på Indianapolis. Där är ju, de känns ju nästan plana i alla fall när man är där. Men oavsett vad så tycker jag att den är smal. Vilket vi berörde också i den här lilla krönikan då, att den är smal. Och jag undrar, var ska de köra om någonstans?
Mm. Och dessutom som du också berör är att den är väldigt snabb. Och det är det som sällan är en bra kombination, en snabb och smal bana utan egentligen några riktiga inbromsningar. Who knows alltså.
Mm. Vi ska ju till helgen fråga Dino Beganovic, Ferrari Young Driver-föraren då, som för närvarande kör i Formula Regional by Alpine. Formula Regional European Championship by Alpine heter den, Freka då som vi kallar det lite förkortat. Han var ju där och tävlade faktiskt med sitt mästerskap för inte så länge sedan. Och är det någon som vet så är det ju han. Så att håll ut till våra sändningar i helgen så kommer Dino ge alla små tips som man behöver då för att köra runt på Sandfort och var man kör om och så vidare. Men just Tarsan där var ju kul för där åkte de liksom rakt upp för bankningen och så gjorde de bara en snabb vändning och sen tog de farten med sig ner. På nästa parti efter den där otroligt bankade svängen.
Mm. Du, jag måste stoppa mig själv här nu för innan vi blir påhoppade av Indycar kalenderbitare. 9,2 grader.
Ja, jag tyckte väl det. Mm. Hallå.
Nej, men jag tänkte... Nej,
vet du varför jag vet? För jag har suttit i kurva 1 på asfalten som en idiot. Men jag kände bara att jag skulle sitta. Nej, men jag ville sitta ner och se hur mycket ser man här när man sitter där. För det var Eje som sa till mig då när vi var där. Tänkte att komma här i 400 km i timmen sen. Och då satt man ju bara rulla med ögonen och tänkte att man, det kan inte vara sant. Men det är det ju. De åker väldigt fort där. Men det är inte speciellt bankat.
Nej, men det är bara en kurva också. Det är Tarsan-kurvan på Sandfort som är bankad. Så att de har bara en kurva som är bankad. Så jag tänkte liksom, om man delar kanske på...
Men det som är cool i avslutningen på varvet också, det är ju en väldigt nedförsbacke där när man kommer. Det är som en lång högersväng då som man kommer ut. Jag minns ett DTM-race där. Jag tror det var en hemmaförare, Christian Albers, som med sin... Han körde inte han... Körde han Audi? Eller Mercedes? Ah, skitsamma. Han körde någon bil i alla fall i DTM där och åkte ju över kanten. Eller liksom, den är också lite lättbankad sista sväng där. Men han kraschade nog alldeles vansinnigt på utsidan där. Mm. Och det är väl en av grejerna som de har gjort med den här banan då när de uppdaterat den, det är ju att öka säkerheten helt enkelt och få bättre avåkningszoner, vilket sannolikt behövdes.
Sannolikt då. Men det är ju många som har kört, nu har Formel 1 inte varit här på väldigt länge så att ingen av liksom, de nuvarande förarna har kört en modern Formel 1-bil, för det ska vi också vara noggranna med att Max Verstappen har kört där med en gammal Red Bull-bil på olika liksom uppvisningsdagar som de har haft där då. Men sen är det många som har kört på Sandfort i alla fall, för att det är ju väldigt många som körde i Formula 3 Euro Series. Och de har ju kört på Sandfort under lång tid. Nu finns inte Euro Series kvar. Men Lewis Hamilton vann Masters of Formula 3 2005. Bottas vann det racet 2009 och 10. Och Max Verstappen vann det 2014 och Giovinazzi vann det 2015. Så att vi har
just,
ändå...
Jag tyckte så är det. Det är Marlboro Masters som har varit det mest tongivande racet just på Sandfort då.
Ja, precis. Det här är ju liksom det stora. Om man tittar på Formel 3 så är det väl Macau självklart då. Och sen så Sandfort, Masters och Formel 3 och sen så på. Det är väl de tre stora i Formel 3. Nu kanske det är... Mm. Nu är inte Formel 3 samma sak som det var förut, men... Monaco var ju en sån här riktig höjdpunkt sett till, du vet när Ronnie körde, det var ju det som gjorde att han verkligen satte sig på kartan.
Lewis Hamilton körde Formel 3 i Monaco.
Mm, just det, det gjorde de ja.
Jag var där och såg det innan han tog steget upp i Formel 1. Vi får väl se, det kanske blir regn, man vet aldrig.
Jag kollade faktiskt tidigare idag och det skulle faktiskt bli regn.
På fredagen tror jag det var som störst risk, men visst kan det regna. Vi ligger precis vid havet. Sanddynerna ligger bara precis på andra sidan banan där. Och jag är ju också nyfiken på hur det där racet kommer att bli. Och det måste ju vara total hysteri runt Max Verstappen och hela det här. Nu har man ju begränsat publiken till 70 000. Men de, säg 30, 40, 50 000 som inte kommer in. Undrar vad de kommer att hålla hus. Och hur kommer det vara in i Amsterdam? Sportbarer, alltså fatta draget som kommer att vara i Nederländerna när det här racet körs då. Och i synnerhet då om det går bra för Max Verstappen, till exempel på ett kval. Vilket bör borga för god stämning under söndagen.
Jag tycker det gav ganska goda indikationer tidigare år i Österrike. Så har han ju enormt mycket fans på plats. En hel läktare är bara Max Verstappen. Så sen så i Belgien så är det väl praktiken, vad var det? Av de 70 000 som var där var det väl 80% som var nederländare, kändes det som. Med tanke på hur det såg ut när han var ute och körde i alla fall. Så att jag tror att det här är... Du ska inte komma dit med en Mercedes-keps och en Hamilton-t-shirt, det tror jag.
Jo, du vet, Formel 1-fans, de är glada figurer. Det är inga som helst problem. Man blir välkomna.
Nederländare? Jag vet inte riktigt. Ibland så, vi jobbar ju med många nederländare.
Du är rädd för Patrick, våra gamla tekniker.
Ja, jag är faktiskt lite rädd för honom faktiskt. Han kunde skälla ut mig.
Han har skällt ut många efter noter, men han har snäll fru.
Ja, det är tur det i alla fall. Det väger upp lite grann, men jag är ändå lite så här, jag skulle inte ha på mig de största Hamilton gearsen som jag satt på den läktaren.
Nej, det blir en intressant helg. Kul helg, tror jag. Första gången vi är på Sandfort sen jag började jobba med det här, i alla fall. Innan vi rundar av veckans F1-podd, så förra veckan pratade vi väldigt mycket om kalendern. Jag försökte redogöra för läget då och vad som eventuellt väntade framåt. Svåra beslut för Formel 1 att ta givetvis. Nu bestämde man sig efter ett möte mellan teamchefen och Formel 1 i lördags, så kom det då en andra halva utav kalendern då, som faktiskt blev inte riktigt kanske som jag beskrev det då, men åt det hållet.
Men fortsatt då med ett to be decided race där i 19-21 november. Så det är fortfarande, det vill vi väl ändå vidhålla, att det är vissa frågetecken runt den här kalendern i alla fall.
Visst är det. Och allt har ju handlat om den här röda listan i Storbritannien då, som har vållat sådana stora huvudbry för organisationen. Hur skulle de göra då med ersättningsracet för Singapore, nämligen Turkiets Grand Prix, som redan hade fått foten tidigare under säsongen då när Kanada rök. Så skulle de nu komma tillbaka då och få arrangera sitt lopp istället för Singapores Grand Prix. Problemet är att de är på röda listan för Storbritannien, vilket innebär då att man kan inte åka till Turkiet, köra bara Turkiets Grand Prix och sen åka tillbaka till England. Då skulle man behöva sitta i 10 dagars hotellkarantän, och kostnaden för det var £2,200 per person. Och då kan ni ju tänka er själva att det är ingen lösning helt enkelt.
If there's a will, there's a way, Janne.
Ja, lite så, Erik. Det är inte omöjligt. Men det var
att
faktiskt en bra jämförelse.
På solen, det är omöjligt.
Ja, just det. Hur som haver, då försökte man ju då sätta ihop Turkiet med ett annat race. I det här fallet var ju planen då att åka till Japan och bli av med de här 10 dagarna. Nu gick inte det, för Japan blev också inställd. Så lösningen blev då att flytta fram Turkiet en helg. Så att man kom närmare USA. Och så åker man till Turkiet, kör där och sen tar man en vecka ledigt helt enkelt. Och sen kör man USAs Grand Prix med en helg emellan. Så att de behöver alltså inte åka hem. De får lite semester helt enkelt. Eller ledigt i alla fall. Och sen kör man USAs Grand Prix som en standalone helg helt ensam. Tillbaka till Europa, sköter fabriksservicen och allt vad det nu är. Och sen gör man sig redo för en ny triple header. Och den blir inte att leka med, för den börjar i Mexiko. Sen så fortsätter den i Brasilien och sen slutar den då med det här racet som inte finns. Som troligen är då Qatar, Doha, Losail eller Outer Circuit i Bahrain. Det är väl de två alternativen som det handlar om. En triple header som skulle hänga upp. Och sen en vecka ledigt och sen avslutar vi då med Saudiarabien och Abu Dhabi. Och det skulle då utgöra 22 race. Och det innebär att vi har ersatt alla de race som har blivit strukna. Det vi inte ersätter, det är den lucka som fanns i kalendern i början på året, första kvartalet. Fjärde race tror jag var ett sånt där to be confirmed. Och det tar man bort nu, man försöker inte ens. Så 22 race är nu kalendern bestående av. Sånär som på den här luckan då, där troligen Doha eller Bahrain hamnar.
Och det är mer än vad jag trodde faktiskt när vi pratade förra veckan. Jag hade trott på kanske 2021 eventuellt då, men nu får de igenom där, så jag menar, det är fortfarande vissa liksom frågetecken runt den här listan såklart, för att vi vet ju inte vad som händer när vi väl ska någonstans då. Det beror ju helt på vad liksom pandemin tar vägen när vi väl är där. Men det här känns ändå som en solid och bra plan, tycker jag.
Mm, verkligen. Och tekniskt sett kommer du faktiskt bara kört sig en race, Erik. Så du har ju rätt i alla fall.
Nej, det är inte enligt artikel 6.5.
Vi träter inte om det mer nu. Hur som haver. Det är lite så. Belgien kommer man att glömma fort nu. Det finns inte så mycket att komma ihåg. Man kommer att surra om det nästa år när man ska göra någon form av recap och fundera på vad hände egentligen i Belgien för. Det hände ingenting. Så att det är out the window. Vi tittar framåt istället. Sandfort som blir spännande givetvis. Våra sändningar till helgen som kommer. Innehåller de något intressant som du vet redan nu?
Ja, men det är ju Max Verstappen sån här one-on-one intervju som vi har. Den kommer vi köra ut såklart. Och sen så har vi Dino Beganovic. Sen så är det en hel massa saker som är inplanerade, fast det är mycket sådana här frågetecken runt det. Så att vi börjar där. Sen så kommer vi ha Björn hemma igen för första gången sedan i våras, känns det som.
Just det, Björn Virdemja som har varit våran man på plats den här konstiga andra säsongen under pandemin då, där vi inte kan vara full besättning på plats i år heller, och han har gjort ett gott jobb. Han såg lite kall ut igår tycker jag, eller i söndags.
Mm, kan man konstatera faktiskt. Så jag undrar då hur Magnus såg ut som inte var i kameran då. Men oavsett, det var ju kallt alltså, och man vet hur det kan vara. Men som sagt, vi har släppt Belgiens Grand Prix nu.
Ja, helt och hållet. Nu tittar vi framåt istället. Holland eller Nederländernas Grand Prix kommande helg. Och sen alltså Italiens Grand Prix på Monza. Hörde du det? Att de skulle döpa om Parabolica till Michele Alboreto-kurvan.
Mm, det var ju för en ganska bra ersättningsnamn.
Var finns den kurvan av alla?
Ja, de hade kunnat variante Alta. Chikan, kan du väl heta variante Alboreto?
Ja, men eller hur? Det hade väl varit perfekt.
Men kanske var tillräckligt stor då.
Ja, det må han ju ha varit. Vi skulle ha frågat Stefan Johansson om det, som faktiskt var teamkamrat med Michele Alboreto. Både i Ferrari och väl i Audi när de höll på. Alboreto som faktiskt kraschade och omkom just när han testade för Audi i en sportvagn väl.
Så var det. Men du, nu är vi klara för den här veckan. Vi hörs igen till helgen såklart, och sen så är vi tillbaka med en ny podcast nästa tisdag.
Kan du garantera race på söndag?
Ja, jag gör det.
Bra.
Inte två i
annars
rad.
Kommer jag inte.
Blixten ska annars inte ner inte två gånger på samma ställe.
Nej, så är det. Annars kommer inte jag.
Nej, men okej. Okay. Du är entledigad i så fall. Men tack för den här veckan.
Vi säger så. Ha det gott, hörni. Hej då!
Hej då!